Varför står jag här idag på den här söndagen i Ernsta Allianskyrka och dessutom på en pastorsinstallation? Och det är på en plats där jag för 4 år sedan aldrig hade satt min fot. Det stället som är Ernsta, som låg där någonstans på andra sidan Vättern från Bottnaryd där jag är uppvuxen. Det fanns inte i min vildaste fantasi att flytta hit förrän det nämndes om att det fanns ett hus att hyra. Där vi hade sagt att vi ville försöka flytta ut mer på landet. Från Göteborg där vi bodde då. Jag hörde om en församling som fanns att trivas i under min utbildningstid. Som jag hade kvar som pastor. Varför har vi flyttat in här i Ölmstad då? I det som om en del beskrev som ett ödehus. Men som nu är en mer blomstrande plats. Dessutom har vi gjort det i något udda familjekonstellation. Där inte enbart blodsband eller äktenskap förenar, utan en tro på Jesus Kristus. Det är murbruket som håller oss samman också. Varför har vi slitit så många timmar med studier, arbete, renovering, församlingsengagemang och allt annat som livet bjuder på? Varför har vi byggt växthus, skaffat hönor, kaniner, trädgårdsland och mycket annat av arbete? Varför? Är det inte att gå lite för långt? Tro lite för mycket, ha lite orealistiska förhoppningar på vad livet ska innebära. Att ta tron på lite för stort allvar. Vi kom hit därför att vi bar på en längtan. Och då menar jag inte bara jag, utan alla tre av oss som nu faktiskt har blivit 4. Elin och jag och våran Aron, men också Ellen. Vi förenades och drevs av en djup och stark längtan, men som egentligen kanske inte var så mycket att visa upp eller skryta med eller komma med. Det var nämligen inte med färdiga planer för hur allt skulle bli. Men vi hade en längtan. Det var och det är fortfarande en längtan efter att Gud skulle få forma någonting i det som är våra liv. En tro på och en längtan efter att hela livet allt mer på ett djupt sätt skulle få handla om att söka Jesus och allt mer få likna honom. Och då göra det i allt vi gör. Även i det här som är vardagligt. Att det skulle få bli det som handlar om livet. Där arbete och städning, tvätt och matlagningar, odlingar, relationer, ekonomi. Ja, allt vad det innebär. Att det skulle komma till uttryck i livet och inte bara bli en massa fina idéer. Och att vi skulle göra det tillsammans. När jag ser tillbaka på de här åren som har lett fram till att jag idag står här, så kan jag se att Gud tog det i sin nåd och han formade något av den längtan till det som nu är våra liv. Vi var längtande och vi var villiga att gå, men vi visste inte exakt hur. Men Gud svarade med att långsamt forma det som vi aldrig hade kunnat planera eller ordna fram själva fullt ut. Är det här en solskenshistoria? Ja, kanske kan det se ut så för någon av er. Men det har också varit en resa. Kantad av tvivel på mig själv. Frustration över mycket. Djup nöd. Och då en känsla av att är det inte dags att bara kasta in handduken. Göra någonting enkelt istället. Varför ska jag försöka? Vad tjänar det till att just jag bryr mig? Tron på Jesus ger tyvärr, kanske för någon av er går det upp nu, inte bara ett lätt liv, men ett sant liv eftersom det är grundat på sanningen själv. Och jag ville hellre ha sanning. Det var inte heller med en färdig plan på att bli pastor i den här församlingen som jag ställde frågan till styrelsen och Johanna som var pastor innan. Om att få göra min praktik här under mina studier. När åren de rullade på. Jag studerade och hade min tid i församlingen under min praktik. Det finns både goda och tråkiga omständigheter som gör att vi idag står här. Men jag känner mig uppriktigt ödmjuk inför uppdraget och förtroendet som ni har gett mig. Trots att det inte varit en spikrak väg för mig att gå. Tro mig. Men Gud, han har varit trofast och trogen. Som han har lovat. Och han har haft tålamod med mig. Och han har det med oss alla. Och idag vill jag efter den här introduktionen om vår resa hit dela några korta tankar med er utifrån en text som ni kan ha hört mig predika över innan. Men då får ni se det som en positiv repetition. Den här texten lämnar mig nämligen ingen ro. Och det har den inte gjort sedan jag gjorde ett av mina första skolarbeten under min pastorsutbildning på just denna text. Den drar in mig, pockar på min uppmärksamhet. Och texten verkar enligt Jesus själv sammanfatta huvudbudskapet i mycket av vad trons liv innebär och som vi kan läsa om i Bibeln. Nämligen att Gud söker relation med människan och hur det livet ser ut. Vi går till 5 Mosebok kapitel 6 och verserna 4-9. Har du din bibel, slå gärna upp 5 Mosebok kapitel 6 vers 4-9. Och där står det så här: Hör Israel, eller hör Ömsta om du vill. Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem med dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus, när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm. Det ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Den här texten, den får mig att längta och att drömma. Trots att avståndet till de som hörde den första gången är långt, både geografiskt men även historiskt och tidsmässigt, så väcker den en längtan efter ett helt liv med Gud, där han får vara grunden för allt. Den talar till mig om vad som är livets grund och mål. Den får mig framför allt också förstå att jag är del av en större berättelse. Något större är mitt liv insatt i. Guds berättelse. Om denna världen, dess ursprung, dess nu och dess framtid. Och jag längtar efter att få se hur den växer, hur den fortsätter och allt mer själv blir en del av den. Jag vill dela 3 saker utifrån denna text idag. För det första, Gud är den enda guden. Textavsnittet inledde så här: Hör Israel, Herren är en. Eller som det skulle kunna översättas också, den ende. Vi har många andra kandidater till Gud. Men den här texten säger att det finns inga andra gudar. Makt, pengar, konsumtion, utseende, status, njutning och så vidare. De försöker. De gör sig själva till Gud. Därför att de gör stora anspråk på att erbjuda det som vi djupast sett längtar efter. Men alla de där kommer komma till korta någon gång. Kriser kan komma och kriser går. Men coronakrisen som vi är mitt uppe nu har utmanat en del av dem på ett mycket tydligt sätt och fått oss att tvivla kanske på deras förmåga att erbjuda och hålla vad de lovar. Men ytterst sett är det inför döden som ingen av dem står kvar. Och jag satt i veckan hos en människa här i vår församling som fått besked om att döden troligen inte är långt bort. Ändå fann jag ett lugn just där. Att tron på livets Gud bar även då. För där och då, inför det, är det Gud som står kvar. Han som Jesus gick in i döden för oss, men också ut därifrån. Han är den enda guden. För det andra är livet med Gud ett helt liv. Vi läste i texten att du ska inskärpa eller forma och varsamt knåda in, skulle man också kunna säga. Tron hos dina barn. Tala om den när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig, när du stiger upp. Mitt i vardagen. Bland dina barn. Bland dina barnbarn. När du sitter i ditt hus, när du är hemma på kvällen, på morgonen, på helgen. När du går på vägen, där du finns i ditt arbete, i trädgårdsarbete, renovering. i ditt arbete på sjukhuset, lärare eller vad du nu än har för jobb. Där ska du vara ett vittne. Och där vill Gud finnas med dig. Och där är tron den grund som livet vilar på. Vi får nämligen ofta höra att tron det tillhör privatlivet. Du kan tro vad du vill men håll det privat. Men livet fungerar inte så i praktiken. Nej, vi utgår alltid från någon grund när vi lever våra liv. Och Gud vill vara den grunden. Att följa Jesus är nämligen att få ett nytt liv. Men med det också en ny riktning för sitt liv. Att leva för Gud och söka hans vilja med den här världen mitt i det som är våra liv. Det är inte någonting som är för en andlig elit någon annanstans. Nej, den vill vara grunden just i ditt liv och mitt liv. Ibland tänker vi också och förväntar oss kanske att tron är det som ska ge oss den där lilla extra plusmenyn i livet. Häftiga upplevelser och spektakulära saker. Och sånt där, det sker. Och kommer att ske. Och det är någonting gott i sig. Men det är inte det som livet allra mest består av när vi går tillsammans med Gud. Nej, det livet tar framförallt sin början i de längtande människor som med sina liv riktar sig mot Gud mitt i det som är deras vardag. Mitt i arbetet, studierna, i barnuppfostran, i skolan, i läxorna, i matlagningen, i ekonomin, i relationerna. När tvättmaskinen ska tömmas, diskmaskinen plockas i och råspont ska spikas i renoveringen eller maskinen går sönder mitt under skörden. Längtan efter Gud och mötet med Jesus fyller hela livet med en ny riktning och en ny grund mitt i det som är. Därför att livet med Gud är ett helt liv. För det tredje är livet med Gud ett liv i gemenskap grundat på Jesus. Den här texten vi idag har läst, den är riktad till ett folk. Hör, Israel. Men den är också riktad till vi idag som är Guds folk. Och de som i framtiden kommer utgöra Guds folk. När Israel fick höra den här texten var de ett folk på väg, precis som vi är ett folk på väg idag. De var på väg mot ett förlovat land. Vi är också på ett sätt på väg mot ett förlovat land. Och de var kallade att vara heliga, utvalda, så som Gud är helig. Och genom det skulle världen förstå vem Gud var. Guds plan var inte att välja ut enskilda superhjältar som ska klara av allt och vara det lysande exemplet framför andra. Nej, det verkar mer vara våran tid som är upptagen av att upphöja enskilda influencers, idrottspersonligheter, politiska ledare eller Gud förbjuder pastorer och andra religiösa ledare som den där som ska lösa allt, som har allt, som kan allt. Nej, Gud väljer istället ett folk och som genom sin gemenskap, genom att vara heliga och det liv som de lever. I det ska världen få del av Guds välsignelse. Och de ska få veta vem Gud är. Jesus själv tar inte mindre än 12 stycken att följa honom närmast. Det är absolut inte ett helt folk. Men det är sannolikt mer än att bara välja ut en. Det hade kanske varit lättare på ett sätt. Det är inte välja en så brokig skara som han gjorde. Till exempel den där lärjungen Petrus som var riktigt stökig. Det hade kanske varit bättre med den som vi uppfattar kanske lite lugnare, Johannes. Hade det inte gått bättre då? Jesus väljer inte en utan flera. Och det blir just de här 12 som sedan tillsammans med en ökande skara kommer att utgöra den första kyrkan. Den som vi många år senare får kroka i och som är anledningen till att vi faktiskt idag sitter här inne. Och den berättelsen som har pågått får vi vara en del av. Och den berättelsen kommer fortsätta tills den dag då Jesus kommer åter. Så de här tre grejerna, att Gud är den enda guden, att livet med Gud är ett helt liv och att livet med Gud är ett liv i gemenskap. Grundat på Jesus. de tre grejerna koka ner till några av de viktigaste sakerna, till varför jag står här idag. För längtan efter Gud och vad det innebär att följa Jesus har med detta att göra. Och jag vill upptäcka ännu mer hur det Jesus gjort på korset kan få bli ännu mer grunden för allt jag gör. Jag hade inte stått här idag annars. Och jag är övertygad om att den längtan delar jag med er som församling. Därför jag tror att vi, var och en som har sagt vårt ja till Jesus, som vill ha med Gud att göra, vi känner igen den där längtan som också måste funnits hos lärjungarna den där dagen. När Jesus mitt i deras vardag, mitt i deras vanliga vardag, i deras vanliga liv, fyllt av att fiska fisk, att sitta vid tullen, vad de nu än höll på med, då kom han med orden: kom och följ mig. De reste sig upp och de började följa honom. Så kära församling, låt oss gå i Jesu fotspår för världen och för Ölmstads skull. Amen.